Men då kör vi, okej, upplägget som vi tänkte var att vi börjar med att avrunda förra året med topp 3 lokalpolitiska skandaler 2024.
Ja.
Så ska vi rangordna
och
dem.
Vi hade
så
fem.
Ja, men vi får rangordna dem. Vi får utse tre stycken.
Ja, okej.
Topp 3 av de här.
Topp 3.
Eller någon annan om man vill komma med in med en scennominering kanske. Men jag vet inte om vi har någon annan. Sen hade vi kanske, efter det kanske vi ska köra den här elbils grejen.
Ja, okej.
Okay. Ja, herregud. Ja.
Sen avtalsrörelse.
Mm.
Sen spaningar 2025. Och sen så pratar jag lite om min exkursion i arbetarens tidningsarkiv.
Ja, jävlar.
Ja, det är mycket.
Då känner vi oss trygga att vi vet vad som kommer hända under det här avsnittet.
Precis.
Ska vi säga hej och välkomna också till...
Ja, det ska vi göra.
Nya Malthusianska sällskapet.
Ja, det ska vi prata om.
Spännande.
Sluta spoila. Men det är en sån... ett lockbete för att man ska lyssna.
Mm, precis.
På din lite oklara grej som du ska göra, Kalle.
Prata. Ja, okay.
Du lyssnar på Radio åt alla. En podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Mina drömmars stad, avsnitt 29, januari 2025. Så första avsnittet för i år. Ja, men ni hörde där i försnacket som jag kanske kommer med. Kommer jag med det? Jag vet inte. Att vi kommer prata om... ja, men vi kommer sammanfatta förra året lite med lokalpolitiska skandaler. Och sen så kommer vi prata lite om... så här, blicka framåt över året. Men också blicka bakåt till 1925. Kommer jag göra senare. Och dra lite historiska paralleller.
Vi kommer kanske förstå varför du ska prata om 1925 sen. Ja. När du börjar göra det.
Ja, kanske.
Man får bara liksom lyssna och sen så...
Ja,
kommer jag och Mikael förstå bara.
It's gonna be a wild ride.
Det här var...
och jag heter då Kalle och Anna är med mig.
Hej.
Och Mikael.
God dag, god dag. Eller kväll eller beroende på när du lyssnar.
Just det. Det är faktiskt fritt. Man får lyssna när man vill. Men vi startar med att bara köra på det här då.
Mm.
Topp 3 lokalpolitiska skandaler 2024. Så vi ska helt enkelt utse tre stycken vinnare här. Och de nomineringar vi har för tillfället då är den här centerpartisten som är åtalad för sexuellt ofredande mot barn. Vi har avslöjandet om Botkyrkas New York-resa som var för att de åkte på kommunens pengar för att med typ 11 pers till New York för att
lära sig att det var dåligt med
gängkriminalitet. Typ. Just det, något sånt var det. Mm. Anton Fenderts hantering av kollektivtrafiken. Där tänker jag i stort. Liksom. Hur han har agerat under året.
Mm.
Sen har vi ju då Anna Kinberg Batra som anställde sin kompis med en lapp i receptionen. Och sen har vi han i medborgerlig samling, det är så de heter, var med, som blev sparkad för att ha smyghöjt skatten för att han ville satsa på typ ridsport. Okej, vad tilltalar er här?
Alltså jag tycker egentligen att två är diskvalificerade redan.
Mm.
Och det är åtalat mot sexuellt ofredande för barn, för det är bara hemskt. Eller så här, det är inte en skandal på det sättet. Alltså det är en skandal. Men det är inte en skandal så här, oj vad roligt.
Nej,
det här
nej,
var
det
lite
inte.
Sjukt. Det är bara så här, ja, vad hemskt. Och,
ja.
Men ändå en av de sjukaste grejerna som har hänt.
Ja, absolut.
Det var deras gruppledare, eller hur? I
ja, precis. Ja. Ingen namn nämnda. Mm.
Alltså New York-resan, den var ju du för, har jag för mig, Mikael.
Jag är för den, men det är ju ändå kanske den största skandalen, skulle jag säga, för hela Botkyrka-haveriet är ju kanske den största politiska skandalen, att det är liksom inbördeskrig i sossarna Botkyrka.
Mm. Mm.
Och sen så tycker jag att Anders Fenderts hantering kollektivtrafiken inte är så mycket som en skandal, nej, som bara att det är dåligt.
Det är mer som en långsamt bara sluttande plan,
ja,
okay,
neråt, inte uppåt som jag brukar säga.
Ja. Men då skulle jag nog ändå säga att det står lite, alltså han är med, det är liksom skoj och så, men inte, det är inte på toppnivå.
Nej.
Fast det är så roligt att just bara så här svika partilinjen så mycket.
Bara en och, så liten sak.
Och bli liksom utsparkad.
Hur mycket var det? 10 öre?
Ja, det var mindre än 50. Ah, okay. Ja. Det var väldigt lite pengar i alla fall. Men att just för att han bara, nej men jag är emot att höja skatten, men ridsporten är viktig.
Det är viktigt.
Jag tyckte det var bra. Ja.
Jo, verkligen.
Hästar är gulliga också, ja, tänker jag.
Jag tror jag säger att, ja, det står ju mellan att vinnaren tycker jag står mellan Batra och Botkyrka då.
Ja, ja, det är väldigt fina skandaler båda två.
Mm. Men jag tycker Botkyrka känns ändå mer som en, alltså, i
men det är en så stor grej, ja, liksom hela att Botkyrkas, ja, kommunpolitik är
totalt havererat.
Jag har liksom inte hängt med längre. Jag såg att de hade stängt någon,
ja, de har stängt
fritidsgård igen, men jag var lite såhär, var den öppen ens förut? Alltså jag har slutat hänga med vad som händer.
Ja. Ska vi köra Botkyrka, Batra och sen Medborgarsamling? Det känns som en bra topp 3 tycker jag.
Ja, okej.
Okay.
Ja, bra, då röstar vi för det.
Ja. Då är det beslutat. Man får skriva in om vi har liksom tabbat oss helt och bara glömt bort någon stor skandal. Men...
Jag vet ju en mittemellanskandal som jag inte pratat om så mycket.
Ja, just det.
Okay.
Ska jag säga den?
Ja.
Ja, nej, men det är någon på kommunikationsavdelningen i Värmdö kommun som har blivit utköpt för att hon är en sån här kommunikatör som typ,
ja,
det är en sån här yrkesgrupp som ingen typ förstår vad de jobbar med, men det är ju så här,
men den är typ
de kommunicerar ut, är det?
Nej, alltså jag är, nej, inte på riktigt, men de vi har ju väldigt många.
Ja, okej, okay, jag känner också trevliga personer som jobbar som det här, men de typ så här kommunicerar ut väl kommunens politik och sånt, eller så här vad som händer. Men då är det liksom att hon var chef där och sen så är det att någon sossekvinna då i Värmdö hela tiden lägger sig i vad hon ska skriva och är så här, nej men så där pressmeddelandet kan du inte skicka ut, utan skriv så här, eller typ, om det bara är så här, kommunikation mot invånarna typ. Och då liksom, ja, att det är, hon håller på att lägga sig i, och då har hon typ gjort någon sån visselblåsning om det här, eller att hon bara säger, men vad fan, jag slutar. Alltså att det är väl det, att om man blir utköpt så är det väl liksom att hon inte säger någonting typ, men att hon slutar, eller funkar det, eller att man liksom väljer att sluta självmant.
Ja.
Ja, det är det betyder, att man, ja. Till mitt försvar så, jag har inte någon, precis. Men jag tror att det var Nacka Värmdö-posten som liksom avslöjade det här, så det är lite fint att det är en sån här liten lokaltidning som har ett scoop som får,
ja.
Men jag vet inte, det blev ju en skandal, sen vet jag inte om hon har liksom, om någon har behövt sluta där i.
För det är ju väldigt övertramp med just då politikerstyre liksom, det är väl det som är grejen.
Precis. Ja. Det är väl det att ingen riktigt bryr sig om kommunikatörerna, tänker jag, överhuvudtaget, så det kommer inte bli någon, alla bara, ja, det är den där kontoret.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Nej, men det kan få en fjärde plats.
Ja.
En sån, vad säger man? Bubblare.
Tröstpris.
Ja, tröstpris.
Sen så har vi en så här i vinter, eller vad säger man, julledigheten, så känns det som den här nyheten kom.
Publicerad 21.00 står det här, men inte vilket datum.
Spännande.
Men den kom 8 januari, kom själva posten på Blue Sky, som allt det här bygger på. Men det är relaterat.
Det är det där du har inhämtat dina nyheter.
Det är där jag inhämtat mina nyheter. Men det är från Aftonbladet. Det är inte så mycket av en sak, men det är mest att det är lite roligt som landsbygdsreporter att rapportera om.
Absolut.
Men det är då att det har varit stora problem då för folk att ladda sina elbilar i fjällen. Så folk har varit på sina vinterstugor, fjällstugor. Eller de
du tittar på mig, alltså jag har ingen aning.
Nej, men ni kan ju någon svenska bättre än mig.
Ja, men jag kan ingenting om skidåkning.
Nej,
ja. Kanske en fjällstuga, fast då ska den ju vara uppe på ett fjäll, tänker jag.
Ja, men det är väl fjäll i Sälen. Men okej, vi säger att det är fjällstugor och på hotell och så vidare. Så har det varit 1 miljon stockholmare där. Mm. Kanske inte 1 miljon, men många rika stockholmare som har stora elbilar har åkt dit. Och sen när de skulle åka hem så har de fått slut på el. Och sen har det inte gått att ladda för att det har varit fullt på alla laddstationer. Och det är ju lite tråkigt liksom för de som är elbil. Men då har då Dennis Wedin, Stockholms politiker, gått ut och krävt att landsbygdskommuner bygger fler laddstationer för stockholmarna. För att det är ju så att elbilar, man kan ju vara för eller emot, det är inte så viktigt. Men än så länge så är ju det en storstadsgrej med elbilar.
Just det.
Verkligen.
Och det gör att, det finns laddstationer där är ju bara någon sorts lyx för storstadsinvånare överhuvudtaget. Alltså, men då partikollegan till Dennis Vedin, alltså också en moderat, Mikael Östling som är kommunalråd och vice ordförande i Malung-Sälen. Han tycker inte att man ska lägga statliga pengar på att bygga laddinfrastruktur som endast kommer användas typ 5 dagar om året när det är jättemånga stockholmare där. För att annars så finns det tillräckligt med laddinfrastruktur. Och dessutom så nämner han att man redan upplåtit mark billigt till exempelvis Tesla för att bygga laddstationer. Och säger citat, man sitter på en punkt och tycker att andra ska lösa problemet åt dig. Säger då Mikael Östling. Och dessutom då så har man redan lagt statliga pengar på att bygga det som kallas gröna vägen i mellan Smedjebacken och Sälen på Riksväg 66. Citat
ja.
Aftonbladet.
Ja.
Kalle är förskräckt över hur Mikael rör sig så här runt mikrofonen när han pratar. Så.
Det är lugnt.
Ja. Det är dålig mickteknik.
Dålig mickteknik.
Men som han har ju redan byggt laddstationer. Men det är liksom, det är lite komplicerat alltihop. Jag tänker, jag vet inte vad man ska säga om från ett vänsterperspektiv om det här egentligen. Men det jag tänker på är att vi ska ju göra en så kallad grön omställning. Och då ska vi byta till elbilar. Så vi kommer ju behöva fler laddstationer. Mm. Så länge elbilar inte kan liksom utveckla sin räckvidd mer. Det gör ju att än så länge så är elbilar något som tillhör städer. Alltså det är inte praktiskt möjligt att ha elbil om man bor i Sälen. På samma sätt som det är praktiskt möjligt om du bor i Stockholm. På det sättet så är det här kanske mer en så här landsbygdsstadfråga. Men det är också frågan om vem ska betala för den här laddinfrastrukturen. Ska alla betala för den laddinfrastrukturen? Ska kommunerna som inte använder den, eller vars invånare inte använder den, betala för den? Eller ska staten betala för den? Då ska alla betala för den. Eller borde det kanske inte vara så att då Stockholm, och jag gissar att Dennis Vedin inte är ett stort fan av liksom kommunala utjämningsprogrammen.
Vad heter det? Systemet. Utjämningssystemet.
Utjämningssystemet. Men då kan man ju säga att det är kanske där kruxet ligger, att du borde bli mer för det kommunala utjämningssystemet om du vill att andra ska bygga laddinfrastruktur åt stockholmare. För det är ju redan så, som jag brukar nämna, att det kommunala utjämningssystemet gynnar ju Stockholm. Även om vi betalar mest in till det, så gynnar det Stockholm genom att vi får massa färdigutbildade personer som flyttar till Stockholm från andra kommuner och så vidare. Så det är liksom, och folk som flyttar tillbaka till sina hemkommuner när de blir äldre, då tar de kommunerna hand om dem medan Stockholm slipper att ta hand om dem. Och så, alltså det är liksom, det är inte bara så att det är en förlustaffär för Stockholm. Det kanske är en nettoförlustaffär också, men då är jag ändå för det. Men det var den spaningen. Men den lilla spaningen då.
Alltså jag tycker det verkar märkligt att de har byggt har de byggt specifikt den sträckan där turisterna åker. Så är det lite konstigt. Eller liksom,
det är konstigt för att det är där som flest elbilar åker. Det är klart, eller?
För det är väl det. För jag tänker det hade varit lika konstigt. Så är det ju säkert också. Men visst finns det också bättre så här, tågförbindelser där. Den sträckan på grund av att folk åker skidor och så.
Det går ju nattåg till Sälen.
För då är man ju, om man tänker så med tågen, är man emot det. Man bara, men varför rösta upp just den här? Rösta upp också för folk som bor där så att de kan typ ta sig till.
Ja, verkligen.
Men just med bilarna blir lite så här, ja, men om det bara är de rika skidåkarna som har bilar. Ja.
Men då Aron Flamboyant eller karateulf.bluesky.social då, som jag bygger den här.
Underbar källhänvisning.
Det är Fredrik Björkman i Aftonbladet som har skrivit om det här. Och då skriver då även också Svenska Domfrämjande att domlobbyn.se också på Blue Sky.
Det är ett dataspel.
Doom är ett dataspel också. Ja.
Okej, okay. Men visst. Men jag förstod inte kopplingen bara.
Nej, det är bara personens
nej, det är inte en organisation. Okej, okay, ja. Jag trodde det fanns en sån organisation.
Men skriver också då att det är väldigt roligt att Moderaterna vill att staten ska lösa ett problem helt plötsligt. När de i allmänhet tycker att marknaden ska lösa alla problem. Men när det drabbar dem och deras väljargrupper, då ska staten gå in och bygga massa elbilsladdstationer. Men när det är så här skola, vård och omsorg.
Men de är ju Moderaterna är jätteför att staten ska lägga pengar på saker. Alltså om det är typ så här rädda företag och sånt.
Ja,
alltså
precis.
De är ju...
Men det är ju lite märkligt då att man säger att man är för av marknaden, men sen är man inte det när man själv drabbas. Så det var egentligen hela den spaningen. Men lite landsbygdspolitik från Mikael.
Bra.
Det kändes lite som att vi var i, du vet, den här podden Flashback Forever. Okay. När de alla har jätte... Vet du?
Ja, jag vet.
Ja, de pratar om det i forumet och sen så läser man upp olika tokroliga grejer. Så, forum.
Men vi ska stanna kvar lite på en lite ut, alltså något som inte helt och hållet är Stockholmspolitik. Men som berör mycket stockholmare. Anna.
Ja, vi tänkte prata lite om avtalsrörelsen, alltså kring arbetsvillkor och löner, sådana avtal. Och då är ju liksom avtalsrörelse fram till i mars. Lärde jag mig. När jag läste på internet om där.
Precis, den kan ju bli längre, tror jag.
Precis. Men, ja. Något som har varit då i... Det här var egentligen i november. Det kom liksom nyheter då att... Alltså vad LO-facken har lagt för så här gemensamma krav. Eller de lägger ju inte krav gemensamt, som jag förstått det. Utan det är att de snackar ihop sig helt enkelt. Och är så här... vi som LO-fack kommer lägga de här kraven.
Får jag flika in en grej också? Att det är så här, det är 2025 är också ett, vad man kan kalla för ett superavtalsår. För att det är 500 kollektivavtal, tror jag, totalt, som ska omförhandlas.
Okay.
Men är det att man gör det inte varje år? Jag fick fram att man gjorde det.
De kan vara på lite olika längder. Men 2-årsavtal är väl standard, tror jag.
För jag försökte liksom googla vad andra såna här fackliga organisationer har lagt, eller liksom sagt och sådär, om det här, men de då fick jag inte upp så mycket, men det kan vara jag som inte letar ordentligt. Men är det då att de har typ avtal som inte går ut just i år? Eller var, liksom,
jo,
var,
de flesta,
ja, det känns
typ en, det. Alltså en ganska stor majoritet av alla avtal går ut i år. Men de andra facken, alltså som inte är LO-facken, följer ju fortfarande märket som vi ska prata om.
Just det.
Så att det, ja.
Fast det gör de inte.
Jo, de kräver...
Tjänstemannafacken har ju oftast inte lönehöjningar som del av avtalsrörelsen. För de har individuell lönesättning.
Ja, precis. Så kan det vara också. Och vissa...
Medans LO-facken följer märket. Så det betyder att de inte får höja lönen mer än IF Metall.
Precis. Men typ Akademikerförbundet och sånt, det, de har ändå så här alltså i sin avtal att de säger vi ska typ avtala om att så här, det ändå är minimum på alltså märket.
Ah, just det, just
märket
det.
Är ändå minimum, alltså, så sätter man som ett minimum ändå.
Ja,
även
det,
om man har individuell lönesättning.
Ja. Ja. För man ville bara klargöra lite så för lyssnarna, för att så man hänger med, för att så det är ju det att vad LO-facken går ut med är ju, det blir en stor nyhet liksom, för att andra anpassar sig lite efter det. Typ.
Ja.
Och just det här att så här, de förhandlar inte gemensamt, men de, alltså de olika LO-förbunden, men de har ju snackat ihop sig då. Och då kräver de 4,2% löneökningar. Och arbetsgivarna är ju så här, helt orimligt och det går så dåligt för oss arbetsgivare, stackars oss. Så, som vanligt. Men det är inte som att det är någon så här jättehögt. Alltså, men förra året krävde de 4,4%. Så det är lite lägre än förra året.
Alltså förra avtals...
Ja, okej, förra gången, just det. Det här är så, det känns som att det är varje år. Nej. Avtals... förra gången. Inte förra året. Men en annan grej då som de säger att de ska kräva, det är att de har vad de kallar sin låglönesatsning. Och det är att alla som tjänar under 29 100 kronor i månaden, de får en löneökning som är lite högre i procent då än de här 4,2%. Och det är för att man kommer att kräva att deras löner, liksom även om du tjänar då mindre än 29 100, så ska ens lön krävas som om de tjänade 29 100. Alltså 4,2% av 29 100, och det är liksom att alla får då 1222 kronor mer.
I månaden eller om året?
I månaden. Alltså så att om du tjänar typ 24 så ska du få det.
Mm. Ja,
och det här är ju liksom, det här är ju som en riksnyhet och inte lokalnyhet, men det här gäller ju säkert LO, eller särskilt LO-medlemmar i branscher som typ hotell och restaurang, är de som tjänar typ allra minst, va? Alltså de tjänar väl mindre än vårdbiträden och så.
Mm.
Och tvättindustrin nämnde de också. Det tror jag inte är en så stor bransch i Stockholm. Om man inte typ tvättar ut sjukhus och sånt.
Jo, det är ganska mycket sånt, va?
Mm. Men jag tänkte typ att all tvätt bara från Stockholm skickades ut till typ Norrköping. Eller vad
det kan verkligen vara så. Men,
I en lastbil. Mm. Men det, jag kan ha helt fel. Det finns ju sådana där, sån där tvättindustri.
Mm.
Vet jag här också. Men sen har de en annan grej som jag tycker är också intressant, det är att de kräver att det man kallar mertid ska betalas som övertid. Och mertid är så att vad man kallar det när folk som är anställda på deltid, då är det ju vanligt att man är anställd på deltid, men att arbetsgivaren hela tiden vill att man tar extra timmar liksom. Och där tror jag många som lyssnar känner igen sig, att liksom man känner sig bara, men vad fan, ge mig fler timmar liksom, eller en högre.
Och det är många som har en deltidsanställning, men som då måste också ta alla de här passen som man blir bjuden. Liksom,
för att klara sig också. Ja. Och den stora skillnaden då är ju att om du kallas mertid och inte övertid, liksom, att man får bara den vanliga timlönen om man tar de här extra timmarna. Och då så har ju LO-facken sagt nu att allting som är extra utöver vad som står i ens kontrakt ska räknas som övertid.
Mm.
Och då är det ett citat här från i tidningen Arbetet från Eva Govelin, från hon är ordförande för Livs. Att hon säger att det är ett viktigt krav för att skapa rättvisa och motverka problemet med ofrivillig deltid.
Mm.
Liksom. Och att det här också är större inom tjänstesektorn än industrin. Mm. Och det tror jag många som lyssnar känner igen, liksom att så här, jobbar du på typ, jag tänker särskilt så här, butiker typ, att de liksom anställer en på jättelåga
procent,
timmar, liksom, ja, men hela tiden vill att man tar extra. Ja. Och så gör man ju det för att man behöver pengar. Ja.
Precis. Så en förhoppning med det där är väl också att det kommer leda till fler heltidsanställningar alltså också.
Mm. Och sen från handel så säger de att det här också är ett sätt att kräva det här, att man vill motverka det man kallar hyvling. Det är ju när man har någon, att man säger så här, alltså får de ens folk att gå med på det? Det är typ att man har en tjänst som är på 100%, så säger man så här, ah, men antingen säger vi upp dig eller så får du gå ner i tid, typ så. Alltså att man hyvlar av tjänsten så man får färre timmar.
Ja.
Och då har det varit helt H&M till exempel då har gjort att liksom folk men först måste de gå ner i tid, att de blir liksom varslade om det, men sen så ber de dem ändå jobba massa extra, och då får de liksom bara den här vanliga mertidslön, eller liksom att det räknas inte som övertid, och då har de räknat ut då, det är också tidningen Arbetet eller om det är Handels som räknat ut det, att de skulle få flera tusen extra i månaden, alltså just dem. Och det var väl, jag vet inte när de gjorde den där stora hyvlingen i liksom på H&M, det var typ förra året tror jag. För att vi pratade om det.
Jag tror det.
Ja. Så det är ett väldigt bra krav tycker jag. Alltså så här att det känns för att det är så jävla sjukt. För att det kan bli liksom att då två personer som jobbar i samma butik, att en är anställd på heltid och så ska den jobba över lite. då får ju den en övertidslön. Och sen så står det typ en annan kollega som är anställd på deltid som också jobbar på typ samma pass liksom. Och så står de och har helt olika lön.
Ja.
På samma, ja, och båda jobbar ju extra, så det är dåligt. Och sen så har de ju också då alltså LO-facken krav om arbetstidsförkortningar eller krav med liksom att de har kommit överens om hur de ska driva frågan i under avtalsrörelsen. Och då är det att man kan göra något som kallas avsättningar istället för en löneökning. Och det är liksom att istället för att kräva en löneökning på 4,2% kan förbunden istället gå med på det under, eller kräva i Atlas Airlines att man kortar arbetstiden då motsvarande den här löneökningen.
Mm.
Men då ska man korta den liksom lika mycket som 4,2% typ skulle ha varit i.
Ja, eller du kan ju lägga upp det på så här, ja, men vi tar en löneökning på 3% och de sista 1,2% tar vi ut i arbetstidsförkortning. Så kan man också, skulle man också kunna förfalla. Men det, där är ju frågan också, vad är en arbetstid, alltså vad är kostnaden egentligen av en arbetstidsförkortning? Alltså så här, hur mycket arbetstidsförkortning är 1,2% eller 4,2% i löneökning? Mm. Vad motsvarar liksom det? Och det är ju det som är konfliktfrågan, för att arbetsgivarna tycker ju att det är mycket mer dyrare med att höja eller att sänka arbetstiden gentemot hur facket kanske räknar på det.
Mm, okej. Okay.
Så att det där finns det en stor konflikt. Att arbetsköparna tycker att så här, nej, men det är hur de räknar på det blir jättedyrt med arbetstidsförkortningar. Medan hur facket räknar kanske också med liksom vilka fördelar som kan komma med det. Så blir det ju en bättre
för det är svårt att säga då, liksom motsvarande i tid.
Ja. Precis, så det är där,
men
då
räknar man inte bara, jag är så van att tänka liksom att man har en timlön typ, och att det då bara är så här, jag tjänar så mycket i timmen typ, aha, ni ger mig inte så här mycket mera, då drar jag av så många tid. Alltså jag liksom van att tänka att så här, det är bara...
Så, är det så kan man ju räkna liksom. Men man kan
eller
ju
nu
räkna
är jag lite uttryckt mig lite otydligt, ja. Men ni fattar typ. Ja.
Man kan ju räkna på andra liksom konsekvenser av det också liksom. Så att ja, det är lite till exempel som att så här, i många av de här yrkena där, ja, men som var med vårdförbundet där, som strejkade för kortare arbetstid tidigare i år, eller förra året, att de menade ju att så här, det skulle ju leda till exempel färre sjukskrivningar, fler som kunde liksom jobba på, som alltså gå upp i heltid för att de skulle palla jobbet liksom. Mm. Och sånt är liksom ju ekonomiskt.
Så de räknar liksom inte, för det som jag sa så här, att man bara räknar, då räknar man ju pengarna för en själv som anställd, men de vill räkna liksom så här vad det kostar för
liksom
arbetsgivaren mera. Och så bara visa att de sparar pengar och därför kan de ge ännu mera.
Ja, alltså precis typ. Så. Ja. Mm. Ja, så det är ju liksom en konflikt där kring det, kan man säga.
Mm, men det var det jag hoppas folk, eller för jag tycker själv att det kan vara lite svårt när man bara sitter och läser någonting från någon sån här facktidning och fatta, vad innebär det, bara nu går LO-facken ut med det här, vet man liksom inte riktigt. Men ja.
Så det blir spännande, eller inte spännande kanske, det kanske blir ett antiklimax också. Nästa bit här är då att vi ska försöka spå lite i framtiden här för 2025. Så vi har lite punkter om vad som kan hända under kommande året. Så vi helt enkelt att alla får liksom säga vad de tror. Den första då är lite följer på det här med avtalsrörelsen. Och då är frågan om det blir strejk i frågan om kortare arbetstid.
Och då eftersom det är i Stockholm, så du menar så här något av de liksom, i någon av de, vad säger man, lokala förhandlingarna i Stockholm, något av förbunden kommer strejka om just det.
Ja, men kanske vårdförbundet skulle kunna strejka igen. De gjorde ju det förra året. Och de har också då, för deras avtal tror jag också löper ut i år. För att de gjorde ett sånt kort, det var ett väldigt så korttidsavtal som de förra året. Så att jag tror de har förhandling nu också.
De fick ju inte igenom någonting av de kraven väl? Eller blev det...
Inte i förhandlingarna. Sen så fick de ju den här på kommunen i regionen, så sänkte ju man arbetstiden för
akutvården.
Akutvården, ja.
Just det.
Som Vänsterpartiet fick igenom. Och det var ju liksom ändå lite av en delseger kan man säga. På, eller liksom som följde upp strejken. Men vad tror ni? Om strejk?
Nej, jag tror inte det. LO brukar aldrig strejka.
Nej, och att det känns som en... det känns som att det är sällan folk strejkar för att få en förbättring. Utan det menar det så här, det här var droppen, nu är allting ännu sämre okay. än förut. Då brukar väl folk strejka, men inte för att så här, göra saker bättre.
Mm. Det ska också sägas att det finns ju fler förbund utanför LO också som också har arbetstidsförkortningar som en fråga som de driver. Mm. Så att det kan också vara ett dik skulle, ja, kanske, fast jag vet inte. Men du sa att du hade fått någon sån fråga på mejlen från Dirk.
Ja, jag har ju gått med i facket första gången. 34 år har jag gått med. Jag fick en liten enkät och bara, när tycker du det är rimligt att strejka? För kortare arbetstid, för högre löner, för ja. Bättre villkor. Alltså bara sådär,
just det. Ja. Mm. Ja.
Peppigt ändå.
Mm. Jag tror nog inte riktigt heller på det, för att jag tycker att LO har varit lite, de har varit ganska svaga i de kraven de har ställt kring det på central nivå. Och lite svik, alltså för de hade ju kongress tidigare i år där de liksom tog kongressbeslut på att de ska verka för en 30 timmars arbetsvecka liksom. Alltså genom kollektivavtal. Och det är liksom den frågan som garanterat har engagerat flest medlemmar det här senaste året. De hade liksom massa motioner om arbetstidsförkortningar och sånt saker. Så att det är ju lite liksom kraven som de har gått ut med är ju inte så starka på den punkten i jämförelse med vad de har tagit för beslut på kongressnivå och sånt. Så jag tror nog inte heller på en strejk, men ja, vi får se. Det är dock ändå liksom, varför det är en liten bubblare är nog just för att det är liksom den frågan som där facket och arbetsgivarna står liksom så himla långt ifrån varandra. Alltså det är verkligen låsta förhandlingspositioner typ.
Mm.
Så att det är liksom, det är väl det. Men det verkar som att ingen av oss riktigt tror på det. Okej, nästa.
Ja, kommer 2025 bli året när Bromma flygplats äntligen stänger? För det är ju så här nu att typ ingen vill ha den här flygplatsen öppen utom regeringen.
Mm.
För liksom Stockholms stad vill inte ha den. Flygplatsbolag vill inte ha den. De som är kvar är de här Bra Flyg, där vdn är ute i olika så väldigt kränkta artiklar och klagar på att svenska flyger för lite inrikes på grund av flygskam typ. Men nu är det så att det finns bara en avgång om dagen också. Alltså typ, det finns en flyglinje som går en gång om dagen, tror jag. På Bromma.
Rekorden.
Vi skulle kolla det, men jag minns inte. Någon får söka på det på internet snabbt. Kanske. Jag kommer inte ihåg.
Sen är det bara privatjet som
ja, åker. Precis. För de skriver så här nu, eller för de vill, det är också det för att de får inte flyga på natten längre från Bromma. Det är också bra för de som bor där, tänker jag. Och så. För just att den här avgången går ju bara på dagen och de bara, men vi kan inte ha öppet på natten. Och då är de jättesura för att det drabbar det man kallar affärsflyg. Och ambulansflyg säger de ju. Men jag tror att liksom när det gäller ambulansflyg så har de andra ställen de kan landa på, som jag förstått. Alltså de har typ en jävla helikopterplatta på Karolinska, tror jag. För jag brukar se helikopter.
Jo, men ambulansflyg är väl ändå något annat.
Det ser lite en annan. Jag kan inte det där. Men affärsflyg är ju de här privatägda liksom, små flygplan. Så de är ju sura för att de inte får åka på natten. Men,
när jag söker från på en sån här flygresa. Jag försöker boka en flygresa. Från Stockholm, Bromma till vart som helst, avresa, när som helst, återresa när som helst. Det gick inte att hitta den här resan.
Nej, okay.
Men de vill ha kvar den här flygplatsen ändå. Alltså, det är lite så här, man känner så skärper typ.
Ja.
Men jag tror inte de kommer stänga, för att de är liksom helt crazy.
Ja. Nej, jag tror verkligen
alltså, det. Alltså sossarna är också helt crazy med det här. Men de kanske typ,
sossarna vill stänga.
Vill de det nu? Ja, sossarna på regerings, alltså riks, inte bara i kommunen, för de är...
Jo, det vill de.
Ja.
Men en spaning är ju att vi stänger...
Kanske, men inte 2025, tror jag.
En spaning är ju att vi stänger Arlanda och bara ha Bromma. Det hade varit
liksom,
bättre.
Ja, alltså att då är det så här, det är de här flygen som får plats.
Ja, den här linjen.
Det blir lite mer exklusivt.
Jag tror inte heller. Eller ja. Jag kan ändå, jag säger ja. Bara för att gå emot strömmen här så kanske jag kammar hem ett poäng på den.
Ja.
Det här är en tävling också, vill jag.
Just det.
Vi kommer att åter om många år.
Vi får se hur många år det tar att sanera också.
Ja, det är många
verkligen.
För att kunna bygga det.
Miljözon klass 3, dead or alive. Jag säger dead. Jag säger att tjänstemännen kommer säga att det är orimligt.
Kanske de kan göra den, jag vet inte. Alltså om de gör någon annanstans. Eller alltså det var så här att det var, inte funkade juridiskt att göra det.
Eller precis, det var det där med att så här, det inte finns några miljö, någonting med miljöhänsyn där i det området.
Men grejen är, hade man kallat det något annat? Ja, alltså hade man kallat det typ klimatzon eller så här, hälsozon eller något?
Hälsozon, ja.
Ingen får röka cigaretter heller.
Ja, jag tror också att det kanske är...
Folkhälsozon. Folkhälsa är väldigt...
Folkhälsozon.
Det är starkt. Mm. Okej, den kanske lever men blir rebrandad då. Ja, vi får se.
För själva, bara för folk som inte hänger med här. Alltså typ att det var varför de blev fällda på något sätt i... Alltså de sa så här, men ni kan inte säga att det är en miljözon. För miljözonen gör man... I typ särskilt skyddsvärda miljö- naturområden.
Stockholms innerstad är inte det. Det är i och för sig korrekt att Stockholms innerstad inte är en särskilt skyddsvärd miljö.
Men om de bara hade kallat det något annat typ. Alltså det var lite klantigt tycker jag. Så de kan ju försöka göra samma sak. Alltså att man inte får köra då. Bensindrivna bilar där. Men att man liksom...
Okej. Blir bussterminalen vid Slussen klar i år? Frågetecken. Och här är det lite staden, Stockholms stad säger ju då att enligt plan så kan det bli klart i år. Medan regionen inte tror på det. Så att det går lite...
Alltså jag hoppas verkligen för att Slussen... Alltså det är verkligen inte... Alltså jag jobbar ju överallt då för att jag är lärarvikarie. Och ibland så måste jag ta någon buss från Slussen. Och det är helt omöjligt. Alltså bussterminalen där bussarna går ligger typ alltså 1,5 kilometer bort. Och sen finns det 3 olika ställen de går ifrån. Och det är aldrig tydligt vilken det är. För att kartan pekar ju bara direkt till Slussen. Och sen står man där under Slussen. Och är så, åt vilket håll ska jag gå? Och sen ibland har jag gått hela vägen bort till där bussterminalen är nu. Som, alltså, den är någon...
Vänta, finns det vissa? Ja, det är så lurigt. Just för att jag är van att ta dem. Då går ju alla där på samma ställe liksom.
Ja.
Där det står så här A till B.
Men det
just
finns
det,
inte
ju
längre.
Vissa... Jo, men det, om man går jättelångt bort så är det ju, det är samma som förut, men den ligger längre bort.
Ja, precis.
Men typ, men det är ju vissa bussar vid Slussen som är luriga som går någon annanstans
går
ifrån.
Någon annanstans.
Men det är väl mest innerstadsbussarna, men sen finns det några som går typ cykla och sånt.
Ja, precis.
Just det.
Nej, det är jättejobbigt, så jag hoppas verkligen.
Jag tycker att bussar är jobbigt överhuvudtaget. Jag förstår inte vart jag ska åka när jag inte har en sån här liksom, linjekarta.
Nej.
3 linjer, olika färger.
Vi ber till Gud att bussterminalen blir klar.
Ja, det är också. Jag tror verkligen inte det blir. Alla sådana infrastrukturprojekt brukar dra ut på tiden.
Ja. De hade häromdagen en så här, för det var en jättestor pöl av snöslask. Och vi skulle åka till Kalles lillebror som bor, att han måste åka i Nacka buss.
Ja.
Och det var en så här lastpall typ utlagd som en liten bro typ. För att man skulle ens kunna ta sig fram.
Jättehalkigt och livsfarligt.
Ja. Okej, nästa.
Det här var min spaning. Jag tror bara att man kommer se mycket debatt om olika sophämtningsfrågor under 2025. Mm. Och det är ju det här med typ att kommunerna måste ta emot klädavfall. För att vi ska kunna skicka det till olika u-länder istället för att slänga det i soptipporna här.
Ja,
nej, men, och också att Hem och Hydra har haft en stor granskning av den här gig-appen som heter TipTap som är en väldigt tveksam app. Alltså det är väl en lång historia, men hur var det nu? Alltså det var typ att de
gör någonting som är olagligt.
Ja, eller typ de som arbetar åt dem. Alltså det är mer att de möjliggör olaglig verksamhet genom appen då.
Mm.
Lyssna på Gigwatch, de har ett helt avsnitt om det
här. Har de det? Nej, men för det som är grejen, det som är Hem och Hyres lite så skop eller kritik mot kommunerna är att de kommunala avfallsbolagen att de har på något sätt, alltså om det är att de låter dem bara åka in och slänga saker på deras, är det, får de göra det gratis till och med?
Ja, typ. Kanske då.
Ja, som att de är privatpersoner typ, för företag måste ju normalt sett betala när man slänger något. Och det är typ för att de ville väl bli av med liksom att folk bara dumpar saker i olika diken och så.
Ja. Mm.
Och vissa kommuner har till och med, alltså det är lite olika, men det var även visst typ Södertälje tror jag hade det. Men att de liksom har, att de nästan har det här som en del av, bara kolla vilken bra grön lösning vi har. Typ. Alltså som en del av sitt så här hållbarhetsarbete, vilket är helt sjukt eftersom att de knappt får lön och typ så här. Sen var det väl lite så här att folk har kört fulla och utan körkort och sånt också.
Ja, precis. Det är mycket så här, folk kör bilar som de typ egentligen inte äger och att de, det är folk utan körkort som kör.
Men det är väl också det att,
alltså att det blir väldigt
tekniskt sett har kommunen monopol. Ska kommuner ha monopol på avfallshantering?
Ja, just det.
Och det är det man bryter mot. Ja. Att om du har en mellanhand där så är det brott mot någon lag. Men sen det här med kläddavfall. Ja, alltså jag hoppas ju de sätter upp en sån här kläddlåda i mitt soprum i alla fall.
Mm.
För att vad annars kan man göra? Jag kan inte åka
till. Vi får liksom följa det och tänka lite under 2025.
Jag menar mer, jag tror bara att det kommer bli snack om det. Mycket. Man kommer se det mycket i lokalnyheterna.
Ja. Fler, vad blir nästa skandal i Botkyrka? Det är svårt att spå, men det kommer ju bli fler.
Ja.
De kanske kommer göra något utspel hos de här Falun Gong TV-kanalen. Som du sa, de hade varit att snacka
med. Det hade varit roligt. Att Epoch Times gör ett scoop.
Precis, Epoch Times blir statsmedia i Botkyrka.
Ja, det har varit väldigt spännande.
Sen så är fler eller färre kommunpolitiker med PKK-flaggor?
Färre.
Färre, tror du?
Ja,
det känns som att... för det var ju Stockholms... vänsterpartister i Stockholm. Men just att... ordförande Dadgårds där kommer säga till dem på skarpen och att det får inte.
Är det några fler ni har? Annars så...
Jag har olika förutsägelser. Ja. Jag har inte någon mer.
Nej.
Ja. Vi får återkomma. Vi får följa upp där då i slutet av året.
Det är kyrkoval i år.
Är det det?
Ja.
Kul. Då ska man kanske rösta på ett alternativ som vill att typ kyrkan ska ställa om sitt skogsbruk.
Ja, det kan man göra.
Det är det enda jag vet om varför jag skulle potentiellt vilja rösta i kyrkovalet. Men...
jag vet att förra kyrkovalet tog Vänsterpartiet i Farsta där jag bodde då. Alltså jättemycket platser. Alltså de fick typ för många platser för vad de hade kandidater. Så för att de var typ de enda som kampanjade.
Ja,
och då hade de väl också så här, kanske lite... HBTQ-profiler tror jag de hade. Eller väldigt liksom så.
Jag tror också skogsfrågan engagerade mycket förra kyrkovalet. Vill jag veta. Alltså från alltså, sen så just för att så här, få folk att bry sig om det.
Men är det liksom lokalt då att det blir så här, Svenska kyrkan i Stockholm? Eller är det alltid en riks... Nej, eller det är ju i valkretsarna, just det.
Nej, det är inte i valkretsarna. Det är i församlingarna. Eller pastoraten, beroende på.
Men kanske kyrkovalsspecial för vi har.
Jag och Martin i Göteborg får ha ett specialavsnitt om kyrkovalet.
Nej, men har du på riktigt. Det känns det de som bryr sig kommer nog uppskatta det jättemycket.
Det är bra allmänbildning. Ja, men vi kör en liten paus och sen så ska vi åka tillbaka i tiden till 1925.
Kalles tidsmaskin.
Kalles tidsmaskin.
Välkomna tillbaka efter pausen. Nu är det programpunkten Kalles tidsmaskin. Som jag har försökt förstå vad den går ut på. Men det är så att Kalle tagit reda på vad som hände i Stockholm 1925. Vilket om man är bra på matematik, räkna ut det 100 år sedan. Det här har Kalle gjort genom att läsa tidningen Arbetaren och liksom beta sig igenom då numren. Och det var en dagstidning på den tiden, så det var ja, mycket läsning yep. för Kalle. Men nu börjar det.
Mm.
Kalles tidsmaskin, tillbaka till 1925.
Mm, precis. Och jag läste då inte alla hela året. Jag läste fram till typ maj eller någonting.
Mm.
Vid årsskiftet, nyårsnatten, då kan man läsa att det var ett fridfullt årsskifte i Stockholm. Ringa antal fyllerister och inga brandkårsutryckningar. Så ja, generellt också om det här året var att det var en väldigt mild vinter, läste jag mig till. Det var också fler antal arbetslösa i Stockholm, för att många arbetslösa var liksom beroende av att typ kunna försörja sig på snöskottning och sånt under vinterhalvåret.
Mm.
Just det.
Så att de jobben uteblev liksom, så det var högre arbetslöshet på grund av det. Måndagen 26 januari, det är också första numret efter att Hjalmar Branting avgått som statsminister. Vi kommer tillbaka till Branting, det är också det året som han dog, så det är 100 år sedan han dog. Då kan man då läsa om en demonstration i Stockholm genomförd av fackligt organiserade arbetslösa som ska ha samlat ungefär 2000 deltagare. Och målet med demonstrationen var att framföra sina krav till regeringen. Sen så var det så att det, mycket av det här reportaget då i Arbetaren handlar om polisnärvaron. Och man kan läsa att så här i Arbetaren då. Klockan 2 spelade musikkåren upp en marsch och demonstrationståget satte sig i rörelse. Företrätt av några ridande poliser. En anordning som gjorde ett synnerligt oangenämt intryck. Dum och fullkomligt överflödig som den var. Ridande poliser avslöt då också tåget. Här och var nere i Klara trakten såg man i gatorna beridna polispatruller postera. Beredda att hugga in om så skulle påfodras. Då emellertid de utkommenderade poliserna ingenstädes tappade huvudet, utan för ovanlighetens skull uppträdde lika korrekt som de demonstrerande arbetarna, blev det ingen användning för polissablarna den gången. Så trots att då polisen, den onödiga liksom eskorten av polisen här, det kan man ju känna igen även i våra dagar, liksom kring onödig polisnärvaro på demonstrationer. Men det gick bra den här gången.
De gillar det här lite fossilfria transportsättet fortfarande också, att komma med hästar istället för en bil.
Precis. Och jag tänker väl, lite att man känner igen, alltså det finns lite paralleller man kan dra just kring att arbetslösheten är väldigt hög i år också i Stockholm. Men också det här med att polisens liksom övervakning och inskränkningen av demonstrationsfriheten är något som jag tror vi kommer att se lite mer av 2025.
Mm.
Det var en bra artikel också i Arbetaren i år av Silas Aliki som är jurist, om just hur åtal mot demonstranter har ökat just. Kring alltså att folk har åtalats då för att anordna demonstrationer utan tillstånd och så vidare.
Mm. Och det blev väl ingen fällande dom liksom, eller för att det inte är olagligt, men eller har det blivit fällda för det också?
Man kan ju då bli dömd för det är det, alltså man kan ju väl bli dömd för störning av
för ordningsstörning.
Ja, ordningsstörning, precis. Men det har ju, grejen är att det är mer av ett, det stora är att det är en förändring av praxis från polisen. Tidigare har polisen
verkligen.
Alltså betraktat det som att man liksom har haft den korrekta tolkningen. Att man har rätt att demonstrera utan polistillstånd. Men det har börjat skifta. Så det är oroväckande.
Också att när polisen är på plats, att de ger ett synnerligen löjeväckande och obehagligt intryck. Eller vad det stod.
Precis.
Det är ju samma som för 100 år sedan också.
Mm. Precis, det är det verkligen. Sen så har vi ju då Hjalmar Brantings begravning. Och Hjalmar Branting var ju socialdemokrat och statsminister. De flesta känner nog till. Och han gick ju bort rätt eller han hade varit sjuk en längre period tror jag, men gick bort. Avgick som statsminister 2025 och sen gick bort bara någon månad senare. Och ja, men det är väldigt mycket rapportering här i Arbetaren om just begravningen och liksom det var ju, ja, man kan läsa att hundratusentals personer följde den bortgångne folkhövdingen på hans sista färd genom den sorgklädda stadens gator. Och det var liksom imponerande högtidligheter och en likfärd utan motstycke i Sverige. Och det här tror jag inte man ska, alltså man ska nog inte ta det här som överdrifter, utan alltså det var nog liksom på skalan av så här, förmodligen en av de mest liksom iakttagna och uppmärksammade liksom begravningarna i svensk historia.
Ja.
Någonsin.
Alltså om det är hundratusentals, så låt oss uppskatta det till 200 000, det är ju typ halva Stockholm på den tiden.
Ja, men det är liksom enormt. Det är på en magnitud som man inte riktigt kan förstå idag, tror jag.
Nej.
Och ja, men det går att läsa också, det tycker jag är fint i Arbetarna, att de har referat av långa så hyllningstal inifrån begravningen om liksom vilken så här, ja, men uppskattad politiker han var och så vidare. Jag tänkte kanske att jag skulle ta upp någon av dem.
Mm, för jag skulle fråga när de kallar honom så en landshövding eller vad du sa.
Ja, det är någonting här, man kallar honom för.
Ni menade mer så här om de, att det är så här syndikalister som är lite så sarkastiska när de skriver det här, men det kändes inte så. Det kändes som att de var ledsna.
Jag tror att i folkmun, de var ledsna, tror jag.
Men han kallades väl hövdingen?
Ja, han kallades hövdingen av typ i folkmun liksom.
Okej, okay, ja.
Men även andra, alltså jag har sett det beskrivning av andra statshuvuden också.
Mm.
Så att det inte bara han, men under begravningen så talen handlar ju mycket om både hans liksom ledarskap i Sverige för socialdemokrati och liksom för arbetarklassen. Men också liksom hans gärning som internationell politiker. Han fick ju Nobels fredspris på grund av sitt arbete med FN bland annat.
Mm-hmm. Nationernas förbund måste det vara.
Nationernas förbund, förlåt. Ja. Så ja, han var väldigt liksom uppskattad även internationellt, ska man säga. Precis. Sen så 13 mars blev Brantings minne också högtidligt firat i Stockholms arbetarkommun då, alltså Socialdemokraternas lokalförening. Och här finns då en artikel som med referat av redogörelser och tal från festen. Och här tycker jag här blir det liksom ännu tydligare hur Branting lyfts upp till status av i princip mytologisk landsfader. Han jämförs liksom då med bland annat Perikles, och det finns en ganska bra kort sammanfattning här av hans politiska projekt. Så i korthet ville Tal ange Brantings politiska program sålunda. Han ville rasera de tre murarna. Den som skilde folket från staten. Den som skilde folket från äganderätten. Och den som skilde nationerna från varandra. Han ville föra Sverige från överhetsstat till folkstat. Från klassstat till socialrepublik. Och han ville sammanföra nationerna till en international i fredens och rättens tjänst. Ja.
Mm.
Det här tänker jag mer, alltså när jag tänkte på så kopplingar till idag, så är det mer en dissonans
till inte där. Lika lätt att
inte
se,
lite lätt att se parallellen till sig. Dagens socialdemokrati kanske.
Nej.
Så det var mer liksom att vi närmar oss ett riksdagsval, en valrörelse.
Mm.
Och jag tror inte att Magdalena Andersson kommer gå ut med liksom en valkampanj där hon står och pratar om Sverige som en social republik.
Sen ska man säga att det är väl Branting som accepterar kompromissen med monarkin och så. Ursprungligen.
Ja.
Alltså det är han som går till kungen.
Jo.
Och säger till kungen att antingen så blir det revolution eller så inför det demokrati och så vidare.
Ja. Precis. Sen så har ju Socialdemokraterna aldrig tagit bort att de vill avskaffa monarkin.
Det var att,
men de har ju aldrig, ja. De har inte gjort så mycket mer av saken.
Nej.
De känner sig säkert väldigt kaxiga liksom också när de har den grejen, ja. I sitt partiprogram.
Mm. Mm. Ja. En annan grej man kan läsa om är något som heter, är liksom en växande så här, rörelse om typ fascistiska kamporganisationer under 20-talet.
Mm.
Inspirerad av liksom Mussolini och så här, den fascistiska terrorn i Italien. Mm, och det rör ju sig liksom mycket om så här, kartläggning av fackliga aktivister och om så här, olika typer av att det liksom skrivs jättemycket artiklar om olika så här, sammanslutningar som är typ ja, men i princip miliser som ska bryta upp strejker, så strejkbrytare liksom på den, ja, eller inte strejkbrytare utan mer att sätta in liksom ja, men civila miliser mot strejkande arbetare mer på den nivån. Så att det är mycket skriverier om just sånt. Och ja, det, där är det också lätt att dra paralleller till idag på sätt och vis. Med, det är liksom så Mussolini 1925 och så har vi ja, en annan fascist som styr i Italien. Och generell så fascistisk liksom, våg som går genom Europa och världen. Och sen har vi också befolkningsfrågan är ju stor 1925 och det är ju stort också i år eller 2025 liksom.
Mm.
Det är ju mycket snack om att det föds för lite barn nu för tiden. Ni har hört det här kanske, eller ni känner igen det?
Ja.
Jag känner igen det, men alltså ja, här i Bagarmossen så undrar man ju bara fast så här, stämmer det här? Det är barn. Det är barn överallt. Alltså och barn, småbarnsföräldrar överallt.
Du känner att Malthus behöver komma till Bagarmossen.
Precis.
Kanske.
för 1925 så är det lite motsatt då. Då är ju man livrädd för att det handlar om överbefolkning och hur man ska på något sätt ha en socialpolitik som stävjer överbefolkningen då. Och då finns det ju till exempel sådana här saker som det nymalthusianska sällskapet.
Mm.
Det där Anna kommer klart. Bagarmossens.
Och då hittade jag då ett flygblad från Nymalthusianska sällskapet om en vädjan i befolkningsfrågan. Man ska känna ansvar för följderna av alla sina handlingar, även det könsliga. Ansvarslöst könsumgänge har ofta till följd icke-önskad barnalstring. Man har ej rätt att alstra fler barn än man kan vårda och uppfostra. Och så är det så. Materiellt välstånd är förvisso icke den enda förutsättningen för ett lyckligt liv. Men ett visst mått därav är nödvändigt som grundval för en kulturell tillvaro. Stora barnskaror i mindre bemedlade familjer betyder fattigdom, trängsel, osunda levnadsförhållanden, ökad sjuklighet, icke minst för modern. För de vuxna samhällsmedlemmarna behövs arbetsmöjligheter. Hos oss, liksom på många håll, har arbetstillfällena icke på länge motsvarat efterfrågan. Den säkerhetsventil mot för stor befolkningsöverskott som emigrationen hittills utgjort är numera så gott som stängd. Må vetenskapen om allt detta väcka den besinning som i hög grad är av nöden.
Så jag tänker ett tips då till alla politiker som vill öka barnafödandet, det är ju kanske att man ser till att man tänker tvärtom från Malthusianska sällskapet då. Mm. Att om det var möjligt att få barn och på ett vettigt sätt, att man inte behövde leva i trängsel och fattigdom och sjukdom om man fick barn.
Mm.
Då skulle kanske folk föda fler barn. Jag vet inte om det är så, men det är en spaning.
Det ska väl också sägas att alltså, även arbetaren...
Jag tänkte på en sak ju häromdagen. Jag tycker att det borde finnas en... Alltså jag såg en mamma som drog tre stycken barn i, du vet, när det var snö här för 2 veckor sedan. Alltså i pulka, liksom. Ja. Okej att dra ett barn. Men det var liksom så här, 2 barn i en hand, 1 barn i en annan hand. Och jag känner att det borde finnas en arbetsmiljölag som förbjuder det där.
Mm.
Hon måste ju förstöra ryggen.
Mm.
Helt sjukt. Ja.
Verkligen.
Så jag tycker att de borde få, jag vet inte riktigt.
Yeah. Du märker
bättre villkor för, för mammajobbarna, som de kallas.
För mammajobbarna.
Det,
Men sen så det blir ju mycket sån rashygien och sånt av allt det här sen också. Med,
för att förtydliga så är väl inte det här i arbetaren, utan du har också kollat upp det här i maltesianska sällskapets flygblad.
Som de spred. Men man ska ju inte heller, alltså, även i arbetaren när man läser artiklar om det så är det ju så. Ganska
arbetaren alla, var inne på samma spår.
Ja men typ. Mm. Alltså inte lika arbetarfientligt, alltså att det är så här de lägre klasserna som ska. Men definitivt att så här, det här är ett problem som samhället måste ta tag i. Liksom. Och att det finns en viss liksom, paranoia kring det. Det är även i arbetaren. Sen så var det ju lite... Ja, det här vet jag inte. Jo, men det är lite så här en spaning om det här med den gröna omställningen och industrin i norr och sånt. Att regeringen vill ju få folk att flytta norrut för att arbeta i...
Ja, alltså regering, det är inte bara kommunerna som har de här.
Ja, men det har ju varit, det är regeringspolitik okay. Liksom att så här, om industrialiseringen av och så vidare. Sen så hur det går med den, det är en annan fråga. Men då finns det också en artikel här om proposition antagen angående kolonisation av Norrland och Dalarna. Och då kan man läsa att man kan alltså ansöka om att bli kolonist. För att då få liksom, ja, det är ett omställningspaket liksom för att flytta norrut. Och här tänkte jag att regeringen kanske kan ta lite inspiration. Till kolonist må antagas endast svensk medborgare som råder över sig och sitt gods, gjort sig känd för sparsamhet, nykterhet och hederlig vandel, samt prövats äga goda personliga förutsättningar för genomförande av ifrågakommande kolonisationsföretag. Ja, jag menar, jag studsade, det var väl mest att det var god vandel där som var eller hedlig vandel som återkom. Och som återkommer än idag. Ja. Det var väl ändå i den här det var någonting kring det där med de här nya utredningarna om medborgarskap och att det ska vara så hedlig vandel-grejen.
Ja, eller man ska kunna bli av med det, va? Ja. På grund av bristande vandel. Eller ja, om det var precis. Uppehållstillståndet.
Just det. Ja. Mm.
Precis. Ja, alltså det ringer en klocka, vi bara var tysta. Så. Var tysta. Men det var...
Ja. Yes.
Mest var det väl att alltså, vänsterpersoner blev glada för att de kunde trycka upp tröjor där det stod så här...
Bristande vandel.
100% bristande vandel och fel levnadssätt.
Det var coolt.
Mm.
Ja, sen vi har ju redan pratat om det här med potentiella strejker, att vi inte trodde på det så mycket 2025. Så att, och där är det ju också en sån arbetsmarknadskonflikterna var ju rätt sjuka på 20-talet. Och man kan läsa om typ så jättelockouter. Det var ju mer vanligt kanske med arbetsgivarsidan liksom, att de var väldigt aggressiva med så lockout. Ja, att lockouta helt enkelt.
Vad exakt är det? Alltså det är att man säger att de inte får komma till jobbet? Eller vad?
Precis. Du stänger ut arbetarna från att arbeta.
Hur gör de då vinst?
Nej, men de betalar inte ut löner.
De betalar inte ut löner.
Ja, det är mer som en sån bara...
Svälta ut arbetarna.
Ja, så gjorde de det också strategiskt att så här, vi lägger ner i produktionen lite med flit ett tag så att de ska bli mer typ hungriga och sen vilja typ jobba mer.
Ja.
Jaha, och då så det är inte bara det att de är så det är inte lönsamt just nu att driva fabriken.
Nej, utan det är, liksom i konflikter alltså ofta
om ni inte går med på lönesänkningar så får ni ingen jobb alls.
Precis, så det, till exempel så var det 130 000 arbetare var lockoutade till exempel under någon månad eller så, men ja. Vi tror kanske inte då på att det kommer bli liknande dimensioner på arbetsmarknadskonflikterna i år.
Nej.
Ja, just det. Nej. Det fanns artiklar lite med så Sveriges arbetare i stridsstämning och sånt. Men ja. Och just det, ja, det fanns också en sån diskussion om generalstrejk eller fabriksockupation bland Stockholms LS medlemmar i Folkets hus. Kunde man läsa om?
Spännande.
Ja, så där... Framgick det att det var mer kommunisterna som förordade generalstrejk medan syndikalisterna var mer inne på fabriksockupationer.
Okej.
Okay. Mm.
Mm.
vid den här tiden i alla fall.
Men det var de med i samma centralorganisation?
Nej, utan att
det var någon debatt.
Det var en debatt liksom. Mm. Att de kommunistiska falangen, de var mer för det här med generalstrejk. Medan syndikalisterna tyckte för bruksockupationer var mer rimligt. Eller alltså, det var en bättre taktik just då, tyckte de.
Mm.
Ja. Men det var mina sådana lite tillbakablickar. Förstod ni lite varför jag gjorde det här? Eller var det bara nästan för att...
Det är väl intressant kuriosa.
Ja.
Du tyckte att det var mycket paralleller till dagens Stockholm.
Mm. Precis. Jag tyckte att jag kunde ändå utröna lite mönster i tiden.
Mm.
Ja.
Undrar om det hur det skulle vara om statsministern dog nu. Alltså,
det hade ju varit fest.
Det är svårt att se att någon skulle bara Ulf Kristerssons stora gärning.
Ja, nej, det är verkligen.
Men det kanske skulle vara mer så här, den här lite tokroliga saken som man har sagt någon gång, typ. Alltså att moderater tycker det är så här, han är en skön lirare.
Ja.
Hans eftermäle blir nog inte lika omhuldat.
Nej. Sen så, det är också det där med alltså att måla upp en person liksom kring, alltså så, great man of history-grejen liksom.
Ja.
Är ju någonting som man ganska tydligt tror jag också kan se, alltså socialdemokraterna också, alltså göra liksom i realtid även när det händer, alltså så här, det är inte bara liksom i efterhand konstruerat. Nej. Utan det är också att man under livstiden och direkt efteråt liksom bygger upp den här landshövdingen då, som liksom en stor ikon och av mytomspunnen
liksom, proportion.
Ja. Och sen så har man ju gjort det liksom under hela 1900-talet så har man ju byggt den myten. Och det är man ju kanske ändå glad att man lite har blivit av med generellt från politiska sammanhang i Sverige, tycker jag.
Jo.
Ändå. Ja. Jag tror att vi ska avrunda det här avsnittet.
Ja.
Det blev lite långt.
Mm.
Men jag
åker tillbaka till 2025.
Yes.
De som orkat lyssna så här långt då, de kan vi tipsa om att det kommer vara ett, vad kallar man det, protestläger typ, på svenska, i Köpenhamn. Vid ungdomshuset där, eller hur? Ganska säker på att det är där.
Ja.
Ja, mot vapenleveranserna till Israel. Så de aktivister som riktar in sig på, främst är det väl Maersk som är ett danskt sån här container shipping företag, liksom sjötransporter.
Ja.
Så det är ett sätt att slå mot
dem.
Ja, mot Israel.
Precis, och, så det är ett protestläger 21-26 februari i Köpenhamn då. Mm. Men vi i Allt och Tala Stockholm kommer hålla ett infomöte om man vill liksom veta mer om det. Så kommer det hållas ett infomöte den 30 januari.
Mm. Så om vi låter tveksamma när vi berättar om det här, så är det för att det är inte någon av oss i podden som kommer hålla i det.
Nej.
Utan det är kamrater till oss.
Ja.
Mm. Men också så att de som är ordnare är ju de här Crack...
Ja, precis. Crack Collective heter de.
Ja.
Som vi träffade
i... Det är trevliga danskar.
Vi träffade dem i Gävle i somras. De gjorde mat under det här klimatläget vi var på i Gävle.
Mm.
Så de var trevliga.
Mm.
Men ja, det kan man läsa mer om på vår Instagram bland annat. Så gå dit. Sen så, ja. Man kan stötta Radio Talla på Patreon.
Det kom just ett nytt Patreon-avsnitt om ryska högerextremister.
Ja, det är nice. Bra. Alltså inte ryska högerextremister är inte nice, men nice sån liksom, expertkunskap där.
Mm.
Och ja, man kan helt enkelt, vad mer kan man göra? Man kan kontakta Allt åt alla om man vill gå med i Allt åt alla. På vår mail.
Mm, det var ju ett intromöte
idag när vi spelar idag. In. Ja.
För det brukar alltid vara folk som efter nyår reser.
Ja.
Nu jävlar så ska jag organisera mig. Och då så brukar vi ha intromöten. Mm. Men man kan ju också gå med utan att gå på de öppna intromötena.
Ja. Yes, ja. Nej, men vi återkommer om en månad. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Hej då!